Ja, vi är nöjda. Det var kul för att du fick vara med i en podd nu då.
Fy fan, det känns jävla bra. Jag får prata om så mycket grejer som jag bara längtat efter och tömma mig. Så...
En vacker dag lägger vi ut en ocensurerad version också.
Shit, tänk om jag fick bli en gäst i en podd till.
Ja, oh, wow.
Sigge, ring mig.
Välkomna till min podd Koltings nakna sanning avsnitt 5. Idag har vi en annorlunda konstellation. Vi har inte den vanliga sidekicken Niklas Johansson, utan jag har min goda vän, kollega, vapendragare och sidekick Jojo Borssén här.
Ja, det känns ju fantastiskt att vara liksom gäst i en podd. Jag sa det kort innan att jag alltid önskat att vara gäst i en podd så jag fick prata ut.
Ja.
Men det är fan ingen som har bjudit in mig förrän du liksom säger det. Nej, nu ska vi fan spela in ett avsnitt som
innan
ska
publiceras. Innan din kompis startar en podd så får du alltid vara med.
Äntligen.
Ja. Men du och jag har ju gjort ett försök att starta podd. Ett ganska långt gånget försök. Vi spelade till och med in ett provavsnitt.
Ja, och det som hände med det var väl egentligen att jag är ju en girig jävel, så att jag ville ju ta betalt för det där. Jag ville ju att vi skulle göra något som... Det gick ju så långt så att jag funderade på om vi skulle göra som Hassan gjorde, gav ut hela skiten på en CD-skiva eller något så här.
Men det första vi pratade om var väl att göra en betallösning ungefär som för Spotify för podden. Ja. Men det kanske är, jag menar...
Branschen är inte där än, men sanna mina ord att om några år så kommer inte det här vara gratis, kan jag säga.
Men sen var det också ganska opraktiskt. Jag hade behövt åka till Stockholm och så liksom, vad ska man säga, typisk jävla Stockholms inramning på den, hela den produktionen då. Det kostar mycket pengar, teater, liksom radiostudio och mycket meck liksom.
Men vi la ribban högt. Det var ju samma killar som producerade Petri dokumentär och i den studion, och det var liksom, det var manus, sitta ner och hade kvartssamtal innan varje inspelning och så här. Det var ju verkligen seriöst.
Ja, det får man säga. Så vi har ju faktiskt ett, vi har ju ett, vad kan man säga, the basement tapes kommer vi ha sen på, som vi plockar fram om några år då, på den podden.
Så. Ja, vi får se hur det blir med det. Men det är jäkligt kul. Tack för att jag fick komma. Det är kul att vara gäst här.
Ja, för er som inte vet då, så Jojje är ju en av mina bästa vänner. Och vi har gjort väldigt mycket roliga saker. Och vi har, sen vi träffades då 2003, lärt oss väldigt mycket från varandra, tycker jag.
Minst sagt.
Ja, och vi kan väl dra en liten kort historik till. Jag vet, första gången jag träffade dig var på Mallorca 2003. Jag var där och träna, inbjuden av... Runners World. Jag och Björn Andersson var där nere. Och så var du nere och skulle filma oss. Du jobbade inte på Runners World då?
Nej, jag hade egen firma och jobbade på uppdrag av Runners World. Och vi gjorde det här Runners World TV som sändes på Viasat Sport då. Och då fick vi uppdraget att ni ska åka ner. Jag hade aldrig sett ditt namn förut. Det var ju liksom innan sociala medier och sånt hade haft ett genomslag. Så att jag hade väl någon så här aning om att du körde jävligt hårt och långt. Och så här, det var ju då var ju det utanför mitt begrepps eller min
det var ju som du
liksom,
säger innan sociala medier slog igenom, så det fanns ju väldigt lite oavsett vad man gjorde, så att såvida inte det man gjorde stod i Aftonbladet eller fanns på TV så syntes det ju egentligen inte. Man hade ju inga egna kanaler att sprida saker i, så att...
Och det här var ändå bara 2003, så att det har ju gått så ofantligt fort här. Men vi åkte ner dit, vi skulle göra en profil på dig framförallt. Björn var med där, han sa ju inte så mycket på hela den veckan vi filmade där, men han var ju med liksom, och ni tränade som satan och vi liksom försökte täcka upp det här
ju,
på något sätt.
Vi gav ju dig ett smeknamn där nere, ett öknamn nämligen då, Sideshow Bob, efter den karaktären i Simpsons. Du hade ju ett nästan en helt osannolik frisyr på den tiden.
Ja.
Vi ska lägga ut en bild på det på Instagram.
Ja, jag kan serva några absurda bilder på den frisyren. Men det var, jag har ju ett afrokrull då, som sagt, som jag döljer nu genom att klippa mig kort hela tiden. Så att, men vi sågs första gången där. Och sen 2005.
Ja, men du var hemma hos mig sen faktiskt följande, för samma sommar var du faktiskt hemma hos mig och filmade mig när jag gjorde en shake också. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Ja,
samma
just det.
Sommar 2003 var du. Då skulle just vi liksom följa upp det med lite, göra ett litet matinslag. Så att, det var första gången du kom till Borås faktiskt då, redan 2003. Jag minns det väldigt väl.
Just.
Jag hade en blå rund matta i mitt vardagsrum, vet jag.
Fan, det är sjukt att du minns sådana grejer. Det är det som är så sjukt med hela. Ja, det finns ju en film på YouTube som jag måste tipsa om. Jonas, ni kan googla YouTube. Jonas Colting minns allt. Det är en 7 minuter lång form av monolog där vi frågar Jonas frågor om årtal. Ja, och det menar, är ganska sjukt.
Du menar vad jag hade exempelvis på 400 frisim på Citadelsimmet 1987 och sådana saker?
Ja,
ja just det.
Vad hade du?
Jag hade 4.48.64.
Ja, det tycker jag är jävligt. Det är oroväckande att folk kan komma ihåg sånt. Fan, jag minns knappt vad jag åt igår.
Nej, precis.
Men ja, jag ska tillägga här, och när vi började ju filma då, och jag kan säga så här, det finns ingen människa som har filmat dig så mycket eller plåtat, eller ja, möjligtvis Thomas har väl tagit mycket stillbilder, men vi började ju filma jävligt tidigt.
Alltså, vi gjorde ju det 2003.
Och började publicera mycket väldigt tidigt, och sen gjorde vi en dokumentär faktiskt, och det var ju bara några år sedan, 2012 va?
Nej, 2011. Ja, efter det här.
Som har setts flera hundratusen tittare faktiskt. Så det är jättekul, det har ju varit en jäkla resa.
Men grejen var ju så här att du höll ju inte på med triathlon, du höll ju inte på egentligen med någon organiserad idrott. Du hade ju i din roll som filmare sprungit New York Marathon och lite sådär, mer ja, som deltagare, mer som ja, filma inifrån loppet då. Mm. Men du hade ju inte liksom börjat intressera dig för träning på det sättet då. Men så mejlade du mig, tror jag, 2005 eller till och med 2004 och sa så här: jag ska köra, nej du sa, jag har anmält mig till Kalmar, jag ska köra Ironman. Mm. Jag tror det var 2005.
2005.
Hur ska jag göra, vad ska jag satsa på liksom?
Och så, jag fick ett hjärnsläpp där, 25 år gammal. Fick någon form av tidig 40-årskris tror jag.
En lidnersk knäpp. Ja. Bestämde för att köra då. Men, och sen så, ja, så började jag hjälpa dig lite grann och coacha. Och sen så kom vi att hänga väldigt mycket. Och under de följande åren där så, ja, vi gjorde mycket träning, vi umgicks mycket privat, men som var också med att träna mycket när jag arrangerade olika typer av cykelläger och löpläger, och vi cyklade genom Sverige ihop. Mm. Vi har haft några minnesvärda etapper. Örebro Gävle 2009 i regn när du klev av där halvvägs.
Ja, det var jag och Passi som satt i bilen och käkade chokladkaka. Ja, och ni led, fy fan vad ni led, det var säkert 8 grader varmt och spöregn.
Ja, i 28 mil.
Ja, det var otroligt. Ja, det var heder.
Men vi kommer att hänga mycket och vi kommer att träna mycket och vi kommer att ja, prata mycket om allt möjligt. Och jag kommer att lära mig väldigt mycket av dig naturligtvis när det gäller marknadsföring, sociala medier, affärsutveckling. Mm. Och, för du gick ju över sen och började jobba på Runners World då, och det har du varit ända fram till nu faktiskt som marknadschef.
Ja, faktiskt. Jag såg upp mig här för ett tag sedan och...
Du har slutat på Runners World helt enkelt.
Ja, jag kommer sluta.
Vi gör det officiellt här nu till, i podden.
Ja, precis. Det kan man säga.
It's a podcast revelation
it's
här.
A big breakthrough, big news. Nej, men jag kände att det var fantastiskt. Det har varit fantastiska år. Jag menar, sen vi träffades, träningen drog igång. Min fru var ute och reste. Hon körde ju på Alpina världskuppen. Jag kunde ägna mig liksom åt träning fullt ut. Och blev väldigt inspirerad av hela den här communityn som du hjälpte mig in i. Och liksom fick ta del av en jäkligt härlig idrottsanda faktiskt, och fann triathlon och gjorde det till min grej under 8 års tid när jag ville kvala till Hawaii. Mm. Sen toppade vi ju det liksom med att skriva den där boken tillsammans, vilket var liksom för mig jävligt stort med tanke på att du har ju i princip lärt mig allt jag kan om triathlon, så det var ju lite, roligt faktiskt.
Triathlon för dig-boken, ja. Ett spännande projekt som du och jag och framförallt Thomas Eriksson, ja, och en av mina andra bästa vänner och fotograf gjorde tillsammans då. Mm. Och den blev ju väldigt lyckad, vi pratade om det väldigt så sent som igår, att ja, kommer nog inte skriva oss någon ny bok om triathlon på ett bra tag. Nej. Så att, men vi är lite stolta över den boken.
Ja, det är för mig, du har ju skrivit många böcker, men för mig är det att göra en sån servicebok. Jag är ju väldigt serviceorienterad som i mitt skrivande. Jag kan inte fabulera så mycket eller kröniker och sådär, inte min grej. Jag är väldigt hands-on service, och den boken är ju väldigt mycket service. Det är ju liksom serviceanda. Jag var ju, när vi skrev den boken var jag väldigt emot. Du vill ju ha in lite humor i det här liksom. Uh-huh. Att ja, så här, jag bara, fan, humor, det passar inte, men
det har inte humor. Ja, men jag tror att det har varit ett uppskattat inslag ändå.
Ja, det har ju varit, det har ju räddat ju lite, annars hade det varit jävligt torrt om jag hade skrivit den här själv, så det var ju viktigt att vi lyfte. Ja,
men vi gav ju också konkreta råd på ett humorfyllt sätt där liksom, typ vad som är okej och absolut inte okej i olika sammanhang, så här. Absolut inte okej att simma med klocka på handleden och ja, vad är det nu, alla möjliga grejer som vi skoja om där.
Aldrig ha torr hud.
Nej, att inte cykla med orakade ben och sådana saker. Ja. Lite grann de oskrivna reglerna. Men din egen utveckling var ju också intressant där. För när du började ju, du kom in helt ny, du lärde dig att simma. Och det pratade vi ju om, vi har ju precis haft ett simcamp i Borås här nu.
Ja.
Och vi pratade ju alltid om hur du lärde dig från scratch. Du inte kunde kråla egentligen mer än 5 meter.
Nej.
Och sen på ett halvår då, 2 timmar i veckan, 20 veckor, så blev du en hygglig krålare.
Ja.
Och sen, vad körde du Ironman simsträckan på som bäst?
1.02.
Ja, det är ju riktigt bra elitmotionärsklass då.
Ja.
Och i, överhuvudtaget då, i utvecklingen, du gjorde ju, gick ju ner flera timmar på Ironman. Vad hade du första året i Kalmar?
11.15 första året. Så sen som bäst hade jag 9.09 då i Ironman Köpenhamn. Och det var inte där jag kvalade. Det var ingen, det var en challenge-tävling då. Så att, men 9.09 sprang ju 3.07 Mara. Ja, och liksom, jag har ju alltid... men jag anammade ju hela träningsfilosofin fullt ut och satsade väldigt mycket på min kontinuitet under flera års tid. Jag var aldrig den som tränade mest.
Nej, du fick ut väldigt mycket av den träningen du gjorde. Du var ett väldigt lysande exempel på hur man kan ändå kombinera ett ganska tufft och krävande jobb och ändå ha ett förhållande, bo i Stockholm, vilket ju är en utmaning i sig med träning.
Ja,
och, men just med kontinuitet och vissa då spetsperioder med tuff träning kunna komma ner och göra en riktigt, riktigt bra tid. Jag sa ju alltid till dig att jag ansåg att du var ju elitmaterial egentligen liksom, men att ditt liv eller din, du hade ju inte den ambitionen egentligen heller.
Det
fanns liksom ingen rimlighet för dig att träna 22 timmar i snitt under ett år i veckan. Nej. Utan att du hamnar på 7-8 timmar istället i veckan, men att man kan komma väldigt långt med det om man gör det smart då.
Ja, det är väl egentligen, jag saknar ju, jag menar, jag tog mig till Hawaii, det tog väldigt många år och jag försökte gång på gång. Jag var över i USA och kvalade, till slut kvalade jag i England. Jag fick chansen att jobba med Claes Björling som coach och dig som lite mer mentor då, och Claes var ju egentligen den jag gjorde resan med när vi satte struktur på hela träningen och så här. Men det jag saknade egentligen från den, om man nu ska kalla det karriär, men jag hade ju velat göra en tid under 9 timmar och gjorde ett försök liksom sista året där. Men
det var ingen bra bana för det heller. Det var en tuff dag, det var inte många som gjorde under 9 timmar där.
Nej.
Överhuvudtaget.
Så, men jag, och sen efter det, då gick ju lite den här Ironman-luften ur mig och vi skrev den här boken.
Du var ju väldigt anti-triathlon efter det. Jag kände att fan, triathlon kan ju dra till helvete.
Ja, liksom. Kunde det ett bra tag. Och det, men så jag kände också under väldigt lång period när jag tränade på det där sättet, det blev väldigt inrutat om alla att liksom man skulle följa scheman och så här. Och det, jag har alltid liksom tränat för att må bra. Jag gillar ju att spela tennis och basket och jag gillar ju att röra på mig, men det behöver inte... Till slut blev liksom träningen slaveri och sen så kände jag efter det där att nej, men nu ska jag ägna mig åt sån träning jag tycker är kul och fan tillbaks till mountainbiken som jag älskat sen jag började cykla mountainbiken när jag var 13.
Grejen är ju så att när man har uppnått ett mål och, alltså att man blir ju klar med det här då liksom, och då blir det inte lika attraktivt längre. Det finns liksom inte den, finns inte den rimligheten i att pusha in då träningen och pressa in bara för att, om man inte har det här tydliga målet. Och du hade gjort den resan, du hade gjort det du ville uppnå som vi har pratat om mycket privat där. Du kvalade till Hawaii och du gjorde en väldigt bra anständig tid och sen efter det så är det dags liksom att gå vidare då. Och det är ju väldigt sunt tycker jag.
Men sen kan man säga,
du hade ju det som ett ganska långt utvecklande projekt under många år.
Och sen kan man ju säga att jag drog med dig in i lite mina äventyr när jag sa att vi ska cykla mountainbike nu, Jonas. Nu ska vi cykla Sydafrika och Cape Epic.
Och Andalusia bike race först.
Men Cape Epic, för de som inte vet, är ju kronjuvelen av alla stage races, alltså etapplopp på mountainbike. Det finns inget hårdare, inget tuffare lopp som går någonstans
i världen. Mer prestigefullt lopp i alla fall.
Väldigt prestigefullt. Ja.
Och så kör man ju också då 2-2, så vi körde ju tillsammans som ett par.
Och det kan ni hitta en hel dokumentärserie i 8 etapper om på YouTube. Du bara googla Cape Epic, Jojo och Jonas.
Men det var ju
det bästa vi har gjort.
Ja, så kul vi hade. Alltså, det var, eller så häftigt. Så mycket rika, starka känslor som man har. Så mycket fantastiska ögonblick. Och, ja, häftigt. Så det vill vi göra igen. Målet är att köra ihop nästa. Inte köra ihop, men att köra i nya lag var och en av oss nästa år. Och
ta med mer folk och frälsa mer folk i Cape Epic andra.
Ja, jag är också helt såld på mountainbike. Jag har ju lite omvända roller där oftast när det gäller fysiska utmaningar, så har ju jag lärt dig mer då, framförallt när det gäller simteknik och löptekniker, som jag, min utvecklingskurva var ju långt, långt före din, men när det gäller mountainbike så var ju det helt omvänt. Så, men det är klart det var ju.
Ja, det var lite så.
Absolut, jag var ju helt urusel på att cykla nerför och inte så tekniskt duktig och ganska feg också. Jag vill inte skada mig i onödan, men det tog ju sig med tiden. Sista biten
gick körde ju, man kan ju säga så här att vi överlevde. Det var ju, vi körde ju otroligt mycket teknisk mountainbike och det är ju,
och vi hade ju inga, alltså vi, hur många mil körde vi med Andalusia Bike Race och Cape Epic och träningen, så körde vi ju tillsammans kanske 150 mil under de här perioderna. Vi hade nästan inga krascher. Vi körde lite sån här slarvig dum krasch, men det gick ju väldigt bra.
Och då tänker man då på Emil Lindgren som körde Cape Epic nu andra dagen och bröt armbågen väldigt kraftigt och allvarligt. Så här, det är fasen. Det är så små marginaler i den sporten. Det
men
kan gå så fel.
Så är det ju naturligtvis också. Men jag kan ju tycka att det mest avtändande med riktigt triathlon, det är ju att cykla ute på vägar och man rör sig med trafik. Och hur duktig man än är och hur väl man än ser sig för och vilka försiktighetsåtgärder man än vidtar, så är man ändå väldigt extremt sårbar. Och vill det sig riktigt illa, så är man där ute med livet som insats faktiskt då. Det känner, vi har ju båda två exempel av. Vi känner allihopa människor som har dött ute i trafiken på cykeln, så att, och det blir ju lite avtändande med tiden. Så att man får ju ha väldigt tydliga och starka mål, och att växla in det med mountainbike är ju grymt. Så jag är väldigt glad att vi gjorde den här resan tillsammans. Så att det ska vi göra mer av.
Men det finns ju mycket historik att prata om, och det är egentligen inte riktigt därför vi är här, men det är kul och...
Det är inte riktigt därför vi är här. Vi vill ge en liten bakgrund i alla fall.
Precis.
Men sen gjorde vi då det sista steget vi har gjort nu tillsammans då, det är ju att vi har växlat in och kör en hel del utbildningar tillsammans. Det känns ju otroligt. Det har vi haft också en jättestor glädje av varandras så att säga, olika ingångar till det vi gör då, va? Både när det gäller löpcamp som vi springer i fjällen, men också de här simcampen då, som har blivit, om vi ska slå oss själva på axeln, väldigt framgångsrika och populära. Jag menar, vi har ju haft, det är ju det femte simcampet vi håller nu på de senaste 8 månaderna du och jag tillsammans. Det är ju skithäftigt.
Ja, det är fantastiskt. Det är så jäkla inspiration att se och lära andra göra den här resan man själv har gjort när man lärde sig simma som vuxen. Och
vi har ju precis haft nu här i Borås då, vi har ju haft exempelvis då 2 damer som gick på min föreläsning och blev lite taggade och som inte överhuvudtaget kunde, egentligen inte kunde simma överhuvudtaget när de kom hit. De var till och med ganska dåliga på att bröstsimma och inte så jättebra form, men som på bara 4 simpass på 3 dagar faktiskt och åker därifrån som krålare och kan kråla. Och det är ju, ingenting gör oss gladare än det. Det är en sån jäkla kick, och det är ju kanske den stora belöningen i att bedriva och ha utbildningar, och att man lyfter folks förmåga och flyttar folks gränser och liksom man plockar fram den här gränslösheten i dem. Det är skithäftigt.
Ja, det är kul. Så nu ska vi springa i fjällen 3-5 juli Jämtlandstriangeln. Det är också en sån här grej, man få folk att bryta lite ny is vad det gäller med sin löpning, att komma till en ny miljö, springa i en miljö där man inte kanske vågat ge sig ut själv, eller det är mäckigt och så här. Vi har ju sprungit mycket i fjällen och det är ju lite mäckigt om man inte vet hur man ska göra.
Så att nej, nu... Men också att träning ska vara ett äventyr också. Men det handlar inte bara om att pusha och plåga sig och springa vad ska man säga, träna på hemmaplan, och att allting måste vara mätbart och syftesinriktat på det sättet, utan att man har de här fysiska upplevelserna som ett äventyr, så det förlänger väldigt mycket livslängden i ens passion för att motionera eller för att träna eller vad det nu än är. Så det är coolt.
Jag ser fram emot det jättemycket.
Men sen har vi också då, det är ju kul, vi har ju ofta långa djupa samtal, inte sällan under inverkan av ganska mycket rött gott vin, och pratar mycket om livet och förändringar och liksom man kommer till olika vägskäl och så här, och det gör vi ju båda två. Jag under den här tiden vi har känt varandra, så har jag gått från att vara proffs och elitidrottare till mera föredetting naturligtvis, föredetting med ambitioner fortfarande, men ja, man skiftar och man försöker liksom, man snårar sig fram i livet, och det är också lite intressant, va? Du har ju haft stora förändringar sista året nu.
Ja, men verkligen. Ja, men det är kul. Och, alltså, jag tror ju på att man lever ju någonstans i cykler i livet hela tiden. Och det är ju klart att det finns en period för allt. Det var en period för att kvala och träna till Hawaii. Det var en period att göra karriär och jobba med Runners World och utveckla det bolaget tillsammans med vår vd där, Hans. Och sen är det en period nu när jag precis fått barn för 1 år sedan och väljer att byta bana lite i livet och skifta liksom, att säga upp mig från mitt jobb och...
Men också skifta fokus från dig själv också till något annat, vilket och det är ju sånt som skrämmer mig mycket då, som tittar på det utifrån och sånt som man är elitidrottare eller prestationsidrottare. Man får inte vara elit så till att man vinner, men prestationsidrottare kan ju känna igen sig i det, att man lägger mycket fokus på det man hela tiden ska göra. Och det vet vi ju, känner vi ju många människor som kanske inte nödvändigtvis tävlar i idrott, men som är duktiga på andra saker, så man är väldigt självcentrerad. Man har hela tiden nu ska jag göra det, nu ska jag göra det, sen ska jag göra det, sen måste jag göra det här och sen vill jag göra detta. Så att det är hela tiden mycket jag-fokus då. Och den, det är ju intressant, och då har ju du också haft det naturligtvis, va?
Ja, men jag är så här i efterhand nu, så har jag insett att fan, det var ju ganska skönt. Jag har ju alltid drömt om att bli proffs i något, men jag har alltid varit för dålig liksom i saker och ting. Så att jag har ju aldrig lyckats riktigt i mina idrottsambitioner och så här. Men och så här i efterhand, om jag ska vara riktigt ärlig, så det kanske var lika bra det, för att jag förstår också, jag lever ju med en elitidrottare hemma som precis har avslutat.
Vi måste ju säga vad din fru Therese, hennes bakgrund kanske.
Ja, Therese Porsén heter hon, och har ju tävlat de sista 15 åren då på alpina cirkusen och världscup, kört 2 OS, varit på pallen 6 gånger i världscupen och liksom rest 200 dagar om året tillsammans med Anja och gänget och sådär. Och när man ser på hur det var för dem och för dig, eller när jag säger dem, dig och Therese, och avsluta en karriär kanske och gå in i något annat, så inser jag att det där är jäkligt knepigt. Det är otroligt svårt för elitidrott att växla om till ett vanligt liv.
Det är det verkligen. Det kan bli lite grann av en identitetskris för många, och ifrågasätta hela värdegrunden och drivkraften, och vad är det nu som ska ge kickar, eller var det finns tillfredsställelsen, och just att förhålla sig till ordet lagom eller mera måttlighet helt enkelt då. Och det är sånt som jag funderar på. Nu har jag ju haft ganska mycket saker hela tiden som jag har jobbat med även vid sidan av idrotten. Jag börjar ju med det tidigt, men det finns ju naturligtvis en omställning, och det tror jag de flesta människor går igenom i livet. Men att för en elitidrottare eller en utpräglad prestationsmänniska eller typ av människa, så är de här drivkrafterna, det är det som är liksom, det är det som är bensinen väldigt mycket i livet överhuvudtaget. Så när det blir mer, ja, inte syfteslöst kan man väl inte säga, men när man tvingas förhålla sig till verkligheten på ett annat sätt, så kan det bli en ganska svår omställning.
Ja.
Och där känner vi ju båda till, men vi har väl ett gott jobb. Du har väl funnit dig i den här nya situationen väldigt väl, som ni har valt, och trivs väldigt bra i.
Ja, och grejen är ju att det är ju det jag menar med det här, att jag har aldrig känt liksom att jag behöver växla om från elitidrott till något annat, utan snarare liksom att jag är ganska glad att jag inte haft det här fokuset på mig själv. Alltså ytterst så ser jag mig själv som en yrkesman och en entreprenör, det är vad jag är liksom. Sen att jag har lyckats bra med idrott och kan coacha andra och må bra av det och trivs jävligt bra med att inspirera folk och så här, det är bara en bonus. Men framförallt vad jag gör, det är ju att jag tjänar mina pengar på att jobba 9-5 liksom, ett vanligt jobb. Men min fru, hon, jag menar, ska man vara ärlig, hon har inte haft ett riktigt jobb sen hon praktiserade på posten när hon var liksom i tonåren. Och sen är det elitidrott hela livet, och då är det fokus på äta, sova, träna, liksom resa, organisera och sådär. Så nu har vi löst det väldigt bra, för jag har ju liksom coachat henne vad det gäller hela den här biten. Så nu har vi en jäkligt härlig balans i livet nu, det känns skitbra. Vi har precis fått ett barn som är 10 månader, som heter Frank. Och vi liksom, det man kan känna lite, det är väl att hade man velat välja ett annat spår i livet, så hade man ju kanske inte valt att bo i Stockholm och göra den här resan samtidigt, för det är jäkligt stressande. Ja, och därför älskar jag Borås, där vi är nu.
Ja, men det är faktiskt inte dumt.
Ja, men jag älskar ju verkligen den här stan. Och lika mycket som jag älskar Rättvik i Dalarna, där min fru är ifrån. Och så. Men Stockholm är ju jävligt, jag brukar säga att Stockholm är jävligt katabolt, alltså för systemet.
Det är adrenal fatigue, det är vårt favorituttryck. Vi mässar vi ibland med varandra, adrenal fatigue.
Så att, tyvärr så blir det ju så i Stockholm. Det kan underlättas om du tjänar jävligt mycket pengar i Stockholm, då kan du köpa dig frihet på ett annat sätt med hemhjälp och så vidare. Men ska du hålla en hög nivå i träning, hälsa, jobb, familj.
Det är väl själva kärnan och det som vi diskuterar mycket, hur man förhåller sig till att vilja vara bra på så mycket och utveckla många sidor av sig själv, samtidigt som man som livet liksom inte dikterar, alltså livet dikterar andra villkor, man tvingas kompromissa väldigt mycket, och kompromiss är ju det absolut värsta jag vet naturligtvis, va? Som en självcentrerad människa eller en egenvald självcentrerad människa, eller det har blivit så, en kombination av personlighet och livsföring, och där har jag ju lite svårt att förhålla mig än så länge då. Och det är väl lite grann skrämmer mig, men det har vi haft mycket spännande diskussioner om, och det är väl någonting som väldigt många i våran ålder, nu är jag ju lite äldre än dig, men människor som har levt och lever det livet vi gör och som står lite grann i brytpunkten mellan olika saker pratar om, just det här att skifta fokus och kunna kompromissa mer och kanske inte ha en avslappnad attityd, mer avslappnad attityd, för det är inte det det handlar om, att man ska bli slö och lat, men att hur reglerar man sin ambition helt enkelt, hur reglerar man sina drivkrafter utan att för den sakens skull gå runt och vara missnöjd över saker i de här tiderna. Och det vet vi ju båda två, att en, som prestationsmänniska och triatlet, så finns ju alltid någonting man kan göra mer och bättre. Ja. Man kan simma och cykla, men man kan ändå vilja ge sig ut och springa, och efter det så ska det stretchas, och helst vill man att någon kommer och ger en massage och sen lite isbad på det och så. Det, herregud, man kan ha 24 timmar, fylla 24 timmar om dygnet hela tiden, va?
Ja, nej, men just bara för att återkoppla till det här med barn och träning och lite sådär, att jag bestämde mig ganska tidigt att dels så gjorde vi de här fantastiska resorna du och jag förra året.
Vi har ju varit iväg, gjort mycket, vi har ju varit simmat i Jupiter.
Men lite toppen... toppningen var ju Cape Epic, och sen visste jag att vi fick barn där i juni, och sen bestämde jag mig för att mina privata ambitioner under några års tid måste vara lite mer återhållsamma då, men bestämde mig för att jag ska i alla fall träna varje dag, och det har varit en räddning för mig att alltid träna varje dag, att röra på sig varje dag.
Ja, barn, och skaffa liksom familj och barn, och det är ingen ursäkt att sunka till
nej.
Sig.
Så att, och det har jag faktiskt levt efter under ett års tid nu, och jag är jävligt glad att jag bestämde mig för att det är mitt nya motto. Liksom. Det är det jag ska leva efter, för mindre än så, då gör jag inte mig själv en tjänst. Liksom. Det, sen vet man alltid att vissa dagar skiter saker och ting sig och sådär, men att ha en ambition att träna varje dag, det går väldigt sällan två dagar utan träning. Det kan gå en dag utan träning, men sen är det träning varje dag. Och det är alltid från det lilla, det vill säga 30 armhävningar och 30 sit-ups, till det stora, 2 timmar mountainbike i skogen. Alltså, så att det, jag gillar ändå det här rörelsen varje dag. Det är viktigt att man kommer ihåg att man behöver inte sticka ut och springa eller simma eller cykla skiten ur sig varje dag. Det är inte det som är tanken med träning. Man måste må bra.
Ständigt pågående utveckling, personlig utveckling.
Ja.
Det är väl det. Kanon. Vi tänkte vi har ju eftersökt lite frågor också, så att det är det vi tänkte rulla lite här nu då. Vi har fått lite ute på Instagram igår, och det är någonting vi kommer fortsätta med till varje podcast, att vi försöker outa ämnet lite grann i förväg, så att vi kan få i alla fall någon intressant fråga, och i det här fallet så tycker jag vi läser igenom dem vi har fått. Vad säger du?
Absolut.
Ja, vi kör dem.
Fire away.
Fire away, ja. Och vi har fått lite andra kommentarer och sånt där, det skit vi har läst, men vi har fått här från en kille då som säger så här: fastnav på triathlon, hiss eller diss, någonsin testa, frågetecken.
Jag bara, vad fan är fastnav? Ja,
vad är fastnav?
Det är en fråga. Jag måste för... någon modern triathlet uppdatera oss.
Ja, det får Björn Andersson ta den frågan. Ja. Hiss eller diss, jag har ingen aning, fastnav. Diskhjul, säger jag, det är bra. Ja. Fastnav. Nej, vi förstår inte frågan helt enkelt, så vi har inte testat. En annan fråga här då längre fram: hur ska man äta som elitcyklist? Man får höra att man ska äta stora mängder kolhydrater hela tiden. Är detta nödvändigt? Ja, då är vi inne på det som väldigt många pratar om hela tiden.
Fråga en cyklist, så.
Ja, precis. Ja, hur ska man äta som elitcyklist?
Jag kan säga hur man ska äta. Man ska som cyklist, om du ska vinna touren, ja, då ska du för det första äta ju de lite suspekta grejer, men sen så Ska du dricka bubbelvatten efter du har tränat jävligt hårt och ta en huvudvärkstablett och gå och lägga dig.
Nej, du ska ta 3 sömnpiller.
Ja, 3 sömnpiller. Som just
det. Det var det Tyler Hamilton gjorde, han skrev om sin bok.
Då blir du tunn och fin, och så kan du spurta ifrån alla.
Dunka 2 liter mineralvatten och några sömntabletter.
För mineralvattnet gör att du bubblar, du känner dig, du blir mätt, du blir uppsvälld i magen, du får en mättnadskänsla. Så ska du göra.
Det är så de bästa elitcyklisterna gör kanske, men det är väl inte så vi rekommenderar. Vi tycker väl båda två att det är ett storskaligt sockermissbruk, i alla fall framförallt motionscykling, tyvärr då. Eller vad håller du med? Vi har ju kört lite såna här långcyklingar på lite primal diet och LCOF diet.
Ja, men alltså det är ju det som är också fantastiskt med mountainbike, eller med cykel överhuvudtaget, att man kan cykla väldigt långt, hänga med i klungor och liknande, trots att man har lite, kanske några kilo extra att bära på så här. Och det är ju kul i sig, men samtidigt så cykelkulturen är ju jävligt präglad av det här, stanna och fika, stopp, smälla i sig.
Ja, precis. Men, fika turer.
Det är lite oklart här om man, ja just det, elitcyklist. Ja, äta så lite som möjligt skulle jag säga. Ja.
Ja, hur funkar det att kombinera familj och barn med elitidrott? En fråga som inte någon av oss kan svara på, eftersom vi inte är där än. Du har ju lagt av med din prestationsidrott på det sättet, och jag har ju inte barn än. Jag har ju familj. Har jag ju.
Men om man ska dra en parallell till det Johan Esk skrev i DN när han följde Johan Olsson inför VM i Falun och så här, så det verkade ju som att framställdes ju lite där som han gick in i en bubbla och det blev som ett straff att vara borta från familj och två barn och,
ja, men just detta, och att han överhuvudtaget var tvungen just att lämna familjen för barnen var sjuka och han var tvungen att förflytta sig från den vardagen för att kunna vara den elitidrottaren han ville då.
Ja, och det är ju ett val man gör och det är ju liksom att det går ju att kombinera, men det är klart det är uppoffringar i det där, men samtidigt så man vinner liksom inga VM-guld eller tar VM-medaljer om man ska
hämta på dagis varje dag klockan 4.
Nej, det går liksom inte. Det är nog en sak som är säker.
Jag kan ju bara citera det som jag vet från triathlonvärlden då för några år sedan. De här största amerikanska triathleterna, Scott Tinley och Dave Scott och Mark Allen. Som, jag vet att Scott Tinley sa så här att "When I got my kids, my career turned to shit", sa han. Så att, ja, och det blir lite kanske övermäktigt då. Nu, men då får man värdera vad som är viktigast och sådär naturligtvis då.
Men däremot går det ju...
Klart att det finns goda exempel naturligtvis, men det krävs ju att det finns ju ett supportsystem som ställer upp.
Det är inte många som gör elitsatsning och skaffar en stor familj samtidigt. Men att vara motionär, kan jag lova er, en glad motionär dessutom, och skaffa familj funkar jättebra. Och motionär menar jag att träna varje dag eller några gånger i veckan.
Absolut, och det är väl viktigt att påpeka också att bara för att man har familj och sånt så är ju det liksom, det är ju inga hinder från att träna. Vi pratade igår om hur du varit ute och sprungit jättemycket med den här löpbarnvagn och ryggsäck för att vandra ut i skogen, så att det finns ju liksom inga hinder. Och vad jag ser fram emot när jag får barn, det är just att kunna få med sig barnen väldigt tidigt och göra saker. Barn på cykeln när man själv är ute och springer, simma tillsammans och ja, så att det finns ju liksom det där bestämmer man ju själv i väldigt hög grad. Hur man ser på det. Ser man det som ett straff eller som en möjlighet? På något sätt då? Ja, några tips om man ska köra swimrun i sommar. Måste man köpa en swimrun-våtdräkt eller funkar det med en vanlig våtdräkt? Skillnader?
Jag tycker det funkar bra med en swimrun-våtdräkt. Zip fram, zip bak. Det viktiga tycker jag är, oavsett vilken våtdräkt man har, så träna mycket i den dräkt du har. Träna på swimrun, det är det vi säger. Även på. Vi har ju många campdeltagare som har varit på våra simcamp, så det vi säger till dem är att träna mycket swimrun innan ni kör ett swimrun. För swimrun är inte bara simträning eller bara löpträning. Swimrun är swimrun. Det är väldigt speciellt att springa, hoppa i vattnet med skor och simma med dem, paddlar och dolmar och så här. Det är en väldigt udda känsla faktiskt.
Ja, jag tycker det går jättebra med en vanlig våtdräkt också. Jag har själv inte testat någon välfungerande våtdräkt med zip fram, så jag... Vanliga, riktigt höga premiumvåtdräkterna för triathlon är ju extremt mjuka. Det handlar ju bara om att klippa dem på rätt sätt. Jag tycker det är lite överskattat med zip fram, men det är ju jag också då, kanske lite konservativ. Jag har vunnit 3 ÖTÖ med vanlig våtdräkt, så det funkar. Nästa fråga, eller? Är du med? Under alla dina år som elitidrottare, det kanske mer riktat till mig, vilken kost har gett dig den bästa effekten och vilken har överraskat dig mest, både positivt och negativt? Vad tycker du?
Du
får svara på den också.
Ja, okay. Jag har ju testat, som du sa tidigare, jag gjorde ju ett camp med dig när jag bara testade extremt låga kolhydratsdepåer. Alltså det vill säga, jag åt ägg ur min cykelficka på jackan och sådär. Bara för att testa hur det är att träna med låga kolhydratsdepåer. Och jag kan väl säga att jag har haft ganska positiva effekter av det. Plus att jag också anammat det du förespråkar väldigt mycket, det här korttidsfastan. Jag har slutat tänka på maten som det här klassiska direkt återställande efter träning och så vidare. Jag har blivit ganska återhållsam vad det gäller...
Men har det också varit en av de här grejerna nu när du fick barn och började träna mycket mindre, att du verkligen kuttade bort väldigt mycket av sockret, för att du märkte att det är liksom Pandoras box lite grann, att...
Ja, och framförallt så insåg jag också, om jag tar sådana träningsmängder, då kan jag inte äta så mycket. Jag älskar ju mat, jag kan ju äta liksom, precis som du, en hel marsipantårta om det ställs fram liksom. Men det, alltså man, där måste man ju verkligen hålla band på sig själv, för det är ju så jävla... Alltså socker, förhållandet till socker är så sjukt, alltså, speciellt som idrottare så... Liksom, man söker ju sockret hela tiden, och då gäller det ju liksom på något sätt att försöka hitta,
så vill man ju
hitta
rationaliseringen att kunna vräka i sig socker som en ursäkt. Ja, jag tränar hårt för att äta mycket socker. Och vi hade ju ganska flera av dem som var med på vårt läger hade ju ett väldigt, väldigt problematiskt förhållande till socker. De visste att de har gått upp mycket vikt och det är socker och de här, ja, att de, det är liksom för många av dem som var med, så är det ju nolltolerans till socker, för att det är precis som en alkoholist, reagerar som en alkoholist. Det går liksom inte att äta lite, för då vill man äta liksom flera påsar med kakor och bullar och godis och
Men jag är dålig, väldigt dålig i perioder, men samtidigt så jag vet också att jag måste skärpa mig i perioder, och då gör jag faktiskt det. Och då både jag och min fru, vi kan vara väldigt duktiga och framförallt så tränar jag mycket på fastande mage och tränar mycket i fastande tillstånd, och det funkar skitbra. Det är nästan de passen jag tycker är absolut bäst.
Mm, perfekt. Shod or unshod when running?
What is shod?
Nej, jag vet inte heller. Shod or unshod? Är det typ så här barfotade med skor?
Ja. Nästa fråga tycker
vi lämnar den lite grann där då. Jag har en random fråga här från, skriver hon så här: varför får jag ont i nyckelbenet när jag springer längre? Vad har du för åsikter om post method running? Nej, ingen aning varför man har ont i nyckelbenet. Men det är kanske lite spännande, så släppa ner axlarna när man springer. Post method, ja, är jättebra. Framåtlutad löpning får med sig. Det har ju vi kört mycket. Frekvenslöpning, du och jag. Få upp frekvensen då. Här då, finns det någon ny utmaning eller några nya lopp ni funderar på att köra ihop?
Vi pratar ju om det ganska ofta hela tiden, saker och ting att göra ihop och sådär. Nu är det lite mer planering som krävs för att få ihop sådana, jag menar Cape Epic nästa år, det är, vi pratar ju dels mycket,
det är svårt att komma med för det första.
Svårt att komma med, mycket pengar ska ut och det är långa perioder man ska vara borta. Men hur som helst, vi ska köra, inte ett lopp ihop, men vi ska köra ett lopp starta i samma lopp. Det är det här spännande loppet Siljan 100 som går i september. Ett nytt mountainbike-lopp, 100 miles, 16 mil mountainbike, start och mål i Rättvik.
Det är kul.
Ska vi köra tillsammans? Eller ja, vi startar ihop. Och det var ju ganska roligt. För det blir...
Men vi har ju snackat också om att köra typ det här Transalpine löpning och sådär. Vi har ju bollat runt det. Så att någon gång kör vi väl sådana grejer också.
Det kommer ni bli varsa.
Här är en bra fråga till dig. Det här tycker jag är skitkul. Vad vill ni se att fler tjejer gör med sin träning eller kost? Kan man träna som gravid?
Ja, Therese, om man bara tar min fru, så tränar ju hon... Hon löptränade ungefär... 5 månader in i graviditeten som vanligt, och sen började det bli lite mer, om jag minns det rätt, började det bli lite jobbigare då.
Men hon körde fys hela vägen fram nästan?
Ja, absolut, tränade hela vägen fram, styrketränade och sådär, så att det var ju, men jag tror ju på att man gör ju sig en tjänst om man ska bli med barn, att vara, försöka vara i hyfsad form innan, för det är ju ingen lätt uppgift att bära på de här extra kilon.
Men hon blev ju fit efteråt, och ni skickar ju mig och Elin en bild som vi absolut inte fick lägga ut på Instagram.
Nej.
Eller Therese vill ju inte det.
Nej,
men alltså en bild på vad kan ha varit, ett halvår efter förlossningen, super tight, sexpack på magen och i form, och Therese är ju ut sån liksom, det är hennes naturliga, och hon är ju en funktionell idrottskvinna. Men just att hon var tillbaka i tiptop shape där efter 6 månader, men vi vågar inte lägga ut det med risk för att det ska bli liksom, för att så sjukt är det då att folk blir provocerade med sån sak. Alla godismorsor som liksom ser det som en ursäkt att gå upp 30 kilo.
Och jag fick egentligen inte skicka den här bilden till er heller, men jag gjorde det och hon blev väldigt arg. Men jag vet inte ens varför hon har tagit den här bilden, men hon ville visa mig och det var lite roligt. För jag, alltså, det är bara så här att vi brukar ju skoja lite om det där, men det är ju, fastän det finns, ja, man är gravid, ibland har man jättesvårt att komma tillbaka och så här, men jag tycker ändå man, det känns som att det finns mycket tid att rulla barnvagn, det finns mycket tid att försöka på något sätt så här, komma tillbaks väldigt bra efter en graviditet, och det är nog en bra tjänst man gör sig själv att faktiskt göra det. Sen jag vet att föräldrar, småbarnsföräldrar har det ju tufft liksom, men jag tror inte socker och fika hjälper så himla mycket.
Det tror inte jag heller.
Men ja, jag är ju i allmänhet vad det gäller, eller liksom den här frågan om kost och så här, jag har ju försökt hålla ganska low profile i den här frågan, för du driver ju den här debatten väldigt bra,
absolut,
själv.
Så men det kan man väl säga också att det har ju varit lite också, du har ju känt dig lite grann hemma också, i och med att du så att säga, när man jobbar för ett massmedialt företag som ni, eller ett printpublikationsföretag, så är det lite, då får man vara lite mer diplomatisk, och du har ju ibland velat, du har ju velat outa saker ibland, men du har liksom fått behärska dig på ett annat sätt än vad jag har gjort.
Ja, så är det. Men ja, det är väldigt spännande där med kosten. Det väcker ju sådana sjukt starka känslor. Det är det som är det sjuka med kosten, att man, man kan fan inte säga
men jag tycker det är liksom lite, det är så bisarrt liksom att man som kvinna då inte kan lägga ut en bild på sig själv som Therese hade kunnat gjort då, tajt och i form och så, vilket ju är hennes naturliga utseende, med risk för att andra hade blivit väldigt provocerande. Det tycker jag är absurt då. Ja, vi får lämna det så länge då. Har du några böcker vi rekommenderar då om träning och kost?
Jag har ju slutat läsa sånt, måste jag erkänna. Jag läser ju bara business nu, tyvärr. Men Nej, jag, säg, du, ja. du tog ju sånt här hela tiden.
Ja, precis. Jag gillar ju Mark Sissons bok Primal Blueprint, tycker jag exempelvis är väldigt bra. En av de absolut bästa böckerna och också en av de första jag läste om träning och hälsa, det var ju Phil Maffetones bok In Fitness and in Health, som jag kan rekommendera. Men det finns en uppsjö med böcker där ute faktiskt som är väldigt bra när det gäller träning, kost eller ja, egentligen livsstil på det stora hela planet. Det finns ju många. Det finns ju en bok som kom för några år sedan som heter The Paleo Manifest som jag tycker är bra. Och, ja, jag har ju ett referensbibliotek där inne på ganska många hyllmeter med böcker som jag tycker är bra. Vad är er syn på att träning gör annat än att hjälpa på det fysiska planet? Till exempel att träna kan hjälpa mot depression.
Ja, så in i helvete. Det kan vi skriva under på.
Det pratar vi om. Ni har ju snackat om i flera avsnitt här nu egentligen varje dag och i synnerhet när läkare hävdar att träning minsann inte är någon undermedicin utan biverkningar. Men det är ju fan, det är precis det är ju. Det gör oss lyckliga.
Jag tror att det har väl börjat komma lite sånt träning på recept. Det handlar väl mer om att den metoden måste bli lite mer finslipad kanske.
Ja, men också att många människor vill liksom ha en medicin. De vill inte behöva hålla på och liksom, de vill inte ha hjälp till självhjälp. Utan många människor vill ju ha liksom en medicin bara så att man kan fortsätta göra det man gjort tidigare. Så det är ju lite...
Jag kan bara dra ett väldigt tragiskt exempel, men jag har ju en far faktiskt som tog livet av sig för några år sedan och han var ju diabetes typ 2 då. Och han var ju deprimerad efter en skilsmässa och så vidare, men jag tror ju att, och det ironiska i det hela är ju att liksom jag såg ju det här, alltså jag såg ju att han var deprimerad och jag såg ju att han behövde komma ut och röra på sig. Det fanns många saker i det där, men de enda, han var ju 40-talist, klassisk liksom arbetarklass och jobbat mycket och industri hela livet och så här, och han behövde ju höra det från läkaren.
Ja.
Men den enda läkaren var det var ju att skriva ut mer medicin. Alltså varför inte prata med någon eller varför inte få han att förstå andra saker, lyfta kunskapsnivån lite, och det tycker jag kan vara ganska tragiskt att ja, vems ansvar är det egentligen?
Så nej, precis. Men 40-talisterna är ju som vi vet också, det är ju den absolut svåraste så att säga, årskullen att påverka. De är ju extremt auktoritetstrogna och tyvärr förändringsobenägna. Så att, det blir ju då vad auktoriteter säger och gör är ju väldigt viktigt helt enkelt. Ja. Så att om en läkare skriver ut medicin och säger att det är det enda som hjälper, så då är det det man tror på.
Ja.
Tyvärr. Ja, vi tar en fråga här om... triathlon-träning då, vi ska strax avsluta här då, men triathlon är ju tre grenar. Hur tränar man bäst för triathlon? Man pratar om att man ska träna grennära, periodisera eller träna allt på en gång. Ja, det kan bli ett ganska långt svar.
Tycker jag var en ganska rolig fråga. Ja. Träna grennära, ja, det är tre grenar.
Ja, det räcker ju ganska långt faktiskt.
Vad gör man då? Jo, man tränar just simning, cykel och löpning.
Vi pushar det stenhårt på våra läger att det kan låta förvånande, men man blir faktiskt ganska bra i triathlon av att just simma, cykla och springa. Man kan lyfta åt sidan allt annat och faktiskt fokusera på det om det är det nu man vill göra. Så att man kan lämna all crossfit, innebandy, powerwalk och step up och vad det nu är man håller på med i övrigt och få in ett extra pass av de här tre grenarna, för det är ju en extremt allsidig träning faktiskt.
Så vidare du inte är som Jonas, elitidrottare och kan ägna dina dagar åt att då jobba på de här små detaljerna, och det, jag tror att där många blandar ihop sig själva med att liksom, ja men ja, eliten jobbar med rörlighetsträningar kanske en gång i veckan, eller de jobbar med specifika styrkeövningar och så vidare, och då måste jag också göra det. Nej,
men faktum
det är bättre att man lär sig simma ordentligt.
Jag får nog säga att under de bästa åren av min karriär, så under mycket stora delar av året, så gjorde jag inget annat än att simma, cykla, springa. Jag hade alltid inslag av posturalterapi och hållningsövningar och styrkeövningar under lågsäsong och så, men när träningen gick som bäst och det som gjorde mig bra, och det kan ju alla andra triathleter också skriva under på, det var ju att man hade en hög dos och varierad dos av simning, cykel och löpning i olika distanser, olika längd, olika intensitet, och det är ju det som på något sätt är utvecklande då. Så att man ska nischa bort det där andra, speciellt det som är högriskträning då, typiskt då crossfit, och vilket som jag en trend som jag direkt ogillar på många sätt då. Ja, vi kör en sista fråga här då innan vi avslutar då. Den här är ju riktad specifikt till dig, tycker jag. Om man som heltidsarbetande småbarnsförälder har begränsningar i tid, i den tiden man kan träna, vad är då bäst? Långa pass några dagar i veckan eller kortare pass varje dag?
Ja, transportträning till och från jobbet, försöker jag få till cyklingen till och från jobbet, löpning till och från jobbet, bra, då får du in träningen med transporten. Men korta pass i veckorna, sen få till Vi brukar ju prata om liksom få till kontinuiteten i träningen, att försöka hitta nyckelpassen då. Vad vill man bli bra på, vad vill man göra? I triathlon handlar det om att få till minst ett simpass, ett cykelpass och ett löppass varje vecka under liksom 30-40 veckor om året.
Någon form av nyckelpass där.
Nyckelpass liksom. I det här fallet så vill man, känner man att man behöver köra ett långpass, så passar ju det lördag morgon eller söndag morgon bra. Det är väldigt svårt att få in långpassen på i veckodagarna om man jobbar mycket och har familj och sådär.
Ja, men många av dem vi jobbar med, eller som jag jobbar med, de har ju precis de här förutsättningarna, och folk kör Ironman och sådär, och det blir mycket där att man gör kanske en lång transportlöpning, man springer 12 km dit och 12 km hem ändå, och så man får pussla lite.
Mm.
Men du gav ju svaret redan tidigare när du pratade om att försöka få in lite träning varje dag,
ja.
bara ur ett hälsoperspektiv.
Precis, så att inte kräma ur liksom, maximera varje dag. Ibland får man ju hoppa liksom, passen bara för att det inte funkar rent tekniskt. Liksom.
Men kontinuitet är ju A och O.
Ja.
Och en av mina mentorer, Gordo Byrne i USA, han säger det här, no zeros, säger han. Liksom. Det är hela grejen, liksom, kontinuitet, att alltid göra någonting varje dag. Och det är viktigt, för att börjar man hitta ursäkter för saker, då är det väldigt lätt att hitta dem. Hoppa över det här, slarva det här med maten, skita i det. Jag är för trött nu. Så att...
Och sanningen är ju härifrån och nu som jag känner mig. Det är klart att jag inte är fit för 5 öre så som jag själv känner det idag. Men jag har en ganska hög lägstanivå. Så att jag känner ju att med 90 dagars träning så skulle jag kunna förbereda mig för en Ironman. Och göra 9.40 eller 9.30. Liksom.
Mm.
Det vet jag. Men för att jag inte sunkat ner mig där. Liksom. Jag har verkligen försökt hålla fokus. Och det känns ändå ganska bra att veta om man nu någonsin skulle vilja köra en Ironman igen.
Ja, eller bara vara i form för att göra äventyr. Det är väl, ja, det som är faktiskt grejen sen, ju äldre man blir, att kunna göra träningsäventyr. Man behöver vara fit för att springa 8-12 mil i fjällen och cykeläventyr och allt det vi vill göra. Liksom. Så är det. Livet går framåt och det går vidare och det utvecklas. Och man får hänga på, liksom, hänga med, göra sitt bästa. Ja. Är nöjda där? Var det kul för att du fick vara med i podden nu då?
Oh, fy fan, det känns jävla bra. Jag får prata om så mycket grejer som jag bara längtat efter att tömma mig. Så...
En vacker dag lägger vi ut en osensurerad version också.
Tänk om jag fick bli en gäst i en podd till.
Ja, oh, wow.
Sigge, ring mig.
Härligt, vi tackar för oss. Avsnitt 5 is out. Tack Jojje.
Tack så mycket.